We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Efter genomklappningen mot Frölunda så studsade, ja, vi brukar använda det ordet när vi pratar om saker och ting, studsade Rögle tillbaka mot Luleå och Oskarshamn. Två raka segrar. Två segrar till på hemmais. Daniel Roth och Mattias Hjelm heter eftermiddagens värdpar för Röglepodden.
Exakt.
Eller hur är det så?
Precis så är det. Linus Alin, han står här också, men han har bett att bara få blunda och stå i någon slags yoga pose utan att säga någonting. Men det kan vi väl gå honom till mötes
ja.
Med, eller?
Ja då, och förra veckan var det jag som var borta. Så vi kör någon slags växelvis ledarskap här.
Ja, men håll ut. Snart är tiderna de normala igen.
Och då hoppas vi att vi ska kunna få tillbaka någon slags triodynamik här inne.
Exakt.
Vad har vi då på agendan den här eftermiddagen? Ja, men som jag inledde, en slags minikris blåste bort sådär på en gång. Det var imponerande i sig att kunna vända på kuttingen så och från en fiaskomatch till att göra två starka succéer. Det är ju ett av ämnena.
Definitivt. Lite höjt spänningsläge efter den där förlusten i Göteborg. Lite tidigt vägskäl. Liten minikris som vi sa. Vi pratade om det förra veckan. Det kan ju vara så att de vinner två raka och att det är lite lugn och ro igen. Och precis så är det. Men jag tycker att det är starka papper att i det läget komma samman som ett lag. Två stadiga prestationer, stark prestation mot Luleå, att reda ut och vinna den. Så att det är klart att hade två risiga prestationer här så hade det varit helt andra rubriker, helt andra tongångar. Mycket, mycket mer stressat läge. Så att det är egentligen inte så att liksom vi vänder kappan efter vinden här, tycker jag att det är snarare att det är två verkligheter och Rögle så till och ge sig själva lite arbetsro genom att komma ut så starkt förra veckan.
Vidare då, ja, ni ska få lyssna till backen Ludvig Claesson. Ni ska få lyssna till oss svara på några av era frågor. Vi har en och annan spaning, som alltid en träningsrapport, och idag så har både du och jag varit ute och sett träningen, till exempel Daniel, så vi har haft fyra ögon, inte bara två där.
Visst.
Och ett ämne som vi kanske ska starta med, det var ju ödmjukt sagt, vi ska starta med det, hemma borta facit. För det där är två helt olika sidor av myntet.
Jo, så är det ju faktiskt. För jag menar, den... När man har kontakt med kollegor ute i landet så är ju bilden, den gängse bilden, att Rögle har fått en lite knackig start. Och det har de ju, men den knackiga starten är ju egentligen helt förlagd till borta prestationerna. Hemma har ju Rögle tagit 12 av 12 poäng och faktiskt, okej, Malmö, insatsen mot Malmö premiär var inte superimponerande. Men därefter har man ju sett ganska stadiga ut hemma. Det är på borta is och framförallt i matcherna mot Leksand och Frölunda som Rögle var helt av isen. Modo tycker inte jag heller var någon större prestation, även om spelarna lyfter den som en bra prestation. Tycker inte jag. Sen Örebro i premiären var en bra match.
Precis, så att Rögle har gått lottlöst. Så nästan helt på borta is. En poäng har det blivit. Det var ju där uppe i Örebro.
Ja.
Men annars inga poäng alls. Så att kanske lite riktigt så illa kanske det inte har varit, att det skulle ha varit en poäng av, vad blir det, 12 möjliga. Mm. Men å andra sidan kanske man inte skulle ha haft alla 12 poäng på hemma is heller. Så det jämnar väl ut sig. Och faktum kvarstår att det har varit stor skillnad i prestationerna hemma och borta, och härnäst är det alltså borta mot HV71 som gäller.
Jo, men det är väl Örebro-matchen de kunde haft en poäng till med sig. Annars tycker jag inte att de har blivit särskilt förfördelade i de här bortamatcherna. De har inte varit...
Nej, det var just den jag tänkte på.
De har inte varit riktigt bra för att vinna på bortis. Där känns det lite som att egentligen ingenting har fungerat. Det har läckt bakåt och det har varit ineffektivt framåt. Svårt att omsätta sina chanser i mål, svårt att få sitt powerplay att fungera.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi kan ju bara nämna det att för att ni ska få, om ni inte redan har koll på det vill säga, lite känsla för hur stor skillnaden är, så är det alltså så att det finns två lag i SHL som har gått fullt hemma, och det är då Rögle och Färjestad. 12 poäng av 12 möjliga, och Rögles målskillnad hemma är 12-5. Sen finns det två lag som gått helt bom borta, och det är de två lagen som finns längst ner, Oskarshamn och HV71, inte tagit några poäng. Och sen är det då Rögle som tagit en av 12 borta, men det är också så att Frölunda också bara tagit en av 12 borta. Det är en annan guldkandidat, en av de riktigt stora guldfavoriterna, som inte heller har rosat marknaden på borta is. Kanske inte så illa i prestationerna som Rögle, men likväl. Rögles målskillnad på borta is 5-16, och det är klart att den präglas mycket av 8-2-förlusten i Göteborg.
Jo, så är det. Och kanske ibland är den här typen av... ibland pratar man ju om det, att försäsongen är bra och får liksom lite motgångar på försäsongen. Då får man sätta sig ner och fundera lite på vad man håller på med och rita om. Det var väl kanske detta som egentligen inte hände på försäsongen. Rögle tuffade sig igenom den utan någon större liksom besvär eller bekymmer och behöva brottas med. Nu har man ju fått några tidiga käftsmällar. Fortfarande är det ju så pass tidigt, eller för tidigt kanske dra några slutsatser av vad betyder detta i långa loppet. Det behöver inte betyda ett skit än så länge. Får vi ge dem några bortamatcher till. De har fått några liksom veckaklockor högt ringande, och nu är det första gången som de ska ut på en bortaturné efter Göteborg, så att jag tycker att den här veckan är superintressant med först en match mot HV och sen Färjestad som är det stora testet så långt.
Har du någon slags hobbyteori om hur det kan bli så här? Är det för att det är tidigt på säsongen? Vissa spelare har inte riktigt träffat rätt som man hade förväntat sig. Ja, det vet vi att så är det ju såklart, eftersom vi har flera spelare som inte har gjort så många poäng eller så många mål som man kan förvänta sig. Men var någonstans kan det finnas en förklaring i mönstret?
Ja, men en faktor är väl säkert att det är tidigt på säsongen. Alla hierarkier är inte satta. Vilken back ska spela 20 minuter? Vem ska spela 13? Det är mycket enklare att veta det i januari än nu. Det är någon slags inkörningsfas. Var ligger liksom kravrivan? Vad krävs för att vinna i Växjö en torsdagkväll? Det är ett liksom nytt lag som håller på att växa samman och prova sig fram. Det är ganska vanligt så här i år, så att lag varvar starka prestationer. Man ser liksom när lag kommer ut att idag ska vi visa vad vi går för. Då blir det ganska bra. Sen andra kvällar så är det ingenting som riktigt sitter ihop. Och då, den stora grejen tycker jag med Rögle så långt, att avståndet mellan bästa och sämsta prestationer har ju varit ett väldigt glapp mellan dem. Lägsta nivån har varit låg. Gissar att ju längre säsongen lider så är det där det kommer att tajtas till. Det kommer inte skilja så mycket mellan bra och sämre prestationer.
Det passar ganska lägligt att putta in Ludvig Claesson här, för att du började intervjun med honom att prata om just det här. Visst var det så?
Så var det. Så vill jag absolut minnas att bena i det här med hemma och borta och börja med det som är positivt, där Rögle har fyra raka vinster, och frågade vad det är som stämmer just där.
Vi har fått till spelet här på hemmaplan. Vi har väl, sen är det att man får energi av att spela hemma och fans och så med. Vi har gjort de 12 poängen har varit välförtjänta, så att vi har gjort 4 bra hemmamatcher. Och det är väl en kombination av att vi har varit revanschugna någon gång efter en dålig bortamatch kanske, men också att vi är trygga och spelar bra här.
På borta is har det än så länge gått knackar. 1 poäng av 12 möjliga. Kan du sätta fingret på när du går igenom de här 4 prestationerna? Varför har det bara blivit 1 poäng borta?
Ja, det är svårt, men det är klart, 2 matcherna där är vi inte alls nöjda med. Leksand framförallt var riktigt dålig. Frölunda var ju heller ingen bra. Ran på lite väl. Det var ju klart ingen 8-2 match, men det var ju, vi förlorade, ingen snack i alla fall. Sen Örebro-matchen, första bortamatchen där, tyckte jag en av våra bättre prestationer då, för då spelade vi riktigt bra och förhoppningsvis borde det byggt upp något slags självförtroende till resterande bortamatcher, men ja, vi har inte riktigt fått ja, de poängen vi vill ha än så länge på bortaplan.
Du spelade Växjö förra säsongen som blev svenska mästare och som har legat i nationell framkant med mycket. Vad kännetecknar ett lag som är riktigt stadigt, som är starkt på borta is?
Nej, men det är väl att komma och bara spela tråkigt kan man väl säga. Stänger ner, inte släpper till några chanser. Sen gäller det att vara effektiv. Kanske att man inte behöver alltid skapa så värst mycket på bortaplan, utan vara nöjd med att, som jag sa, inte släppa till så mycket, och sen när man väl då får chansen att man trycker dit dem, och om man inte bjuder någonting på motståndarna, ger dem energi på något sätt, släppa in tidiga mål och så vidare.
Vad snackar ni om internt när ni liksom benar ert bortaspel? Vad är det ni vill förbättra? Ni har en bortaturné framför er här nu till exempel.
Ja, nej, men det har varit lite olika karaktär på de matcherna vi har haft borta. Så det har inte varit någon, även om vi har förlorat alla, så har det inte varit någon, jag har inte sett någon direkt likhet mellan matcherna. Men nu här som kommer upp här, HV då, till att börja med, så där vill vi nog försöka sätta tonen ändå lite, för det tycker jag vi ska kunna göra mot HV borta.
Och sen efter det har ni Färjestad borta. Det känns ju så här långt som en riktigt tuff utmaning.
Ja, de har varit riktigt bra. De borde fått poäng med sig och de verkar ha spelat riktigt bra också. Så då är det som jag sa där, att stänga till, inte ska låta dem skapa massa målchanser i onödan. Och sen gäller det att vara effektiva. Det är viktigt att i en sån match att boxplay fungerar, powerplay fungerar. Se till att ge sig chansen att vinna helt enkelt.
Om man tar bort det här med hemma och bortaplan. Ni har spelat 8 matcher och ligger någonstans mitt i tabellen. Vad är dina samlade intryck av vad det här laget befinner sig för tillfället?
Just nu kommer vi från 2 raka, då känns det bra. Men det har kanske varit lite upp och ner så i prestationer. Det har varit lite för låg botten där, framförallt Leksand och Frölunda. Det vill vi ju få bort, sådana prestationer.
Och sen du är tillbaka i Ängelholm, tillbaka i Rögle där du har varit tidigare. Hur har första liksom, tiden efter den här återkomsten varit?
Personligt så har det varit jättebra. Kommit in bitarna snabbt. Det var ju behjälpligt att känna lite folk i alla fall. Mycket nytt folk, men ändå känner igen lokalerna. Också ny lokal, mycket nya lokaler, men känner igen någorlunda. Så jag känner mig hemma i både klubben och stan. Så.
Förtroendemässigt, jag kollade på dig under din tid i Växjö, var du aldrig över 20 minuter här, och du har varit det flera gånger. Du har fått en stor roll på backsidan direkt.
Ja, det var förra året där som blev lite tyngre med inga skador på backsidan, och sen tycker jag att jag borde spela mer än vad jag gjorde, men så nu har jag väl fått det förtroende som jag hade första året i Växjö då, och det är alltid kul att spela mycket.
Ni som följer oss varje vecka vet ju att vi brukar ha det här med träningsrapport ganska tidigt i programmet. Men den här veckan gör vi lite annorlunda och lyfter upp lyssnarfrågor. För det finns sådana, och frågorna är av den karaktären att vi kan resonera kring svaren och försöka ge vissa förklaringar och vad vi tänker och tror. Och då liksom vävs in ganska mycket av Rögles prestationer så här långt och vad vi kan förvänta oss framöver.
Precis, som jag sa till Linus förra veckan, have I told you lately that vi har duktiga lyssnare?
Just det, have I told you lately. Vi ska säga det också innan Daniel får dra igång de här frågorna. Nu undrar han, vad kommer här? Alltså, när vi tog ett ljudtest här så började Daniel prata på mitt slags västmanländska dalmålsaktiga gnälleri så här att jag ville hoppa i vattenpölar och klättra i träd och jag tänkte så här, oh vilken underbar dag det hade varit, på med galonbyxorna, på med gummistövlarna och så bara klaffsa i lera och pölar och så längst upp i en grantopp med en kopp kaffe, det hade varit något.
Nej, inte riktigt faktiskt.
Ska vi inte ha lyssna frågor?
Ja, jag skulle föredra lyssna frågor framför att ta på galonbyxor och hoppa i vattenpölar.
Ja, okej, okay. Vi är alla olika.
Ja, vi är ju det. Och vi är mycket glada att du är en man som gillar att hoppa i vattenpölar. Sluta aldrig med det.
Nej då, nej då.
Här är ju så många aktuella grejer så det känns som att bra vecka att börja med lite läsarfrågor. Brogis skriver, den är ju ganska svårbesvarad. När gör Ryfors hattrick? Han har en rejäl press på sig med sitt kontrakt att leverera men hoppas ju på en ketchup-effekt när det väl lossnar. Ja du Hjelm, när gör han hattrick?
Nej, jag tror inte att det blir mot HV71. Jag tror inte det blir mot Frölunda. När? Vilken match ska jag våga gissa på? Ja, det blir ju inte mot någon match mot Luleå. Nej, men Modo hemma, säger jag. När det nu är.
Ja, jag tror att Ryfors skulle vara ganska nöjd om han fick göra ett mål. Det känns som att hans produktion inte alls har kommit igång i den omfattning som man kanske hade trott. Nu är Everberg tillbaka. De har två matcher i benen. Den här enheten med Sar. Lite positiva signaler. Man kan se att det börjar hända någonting. Så att, jag tror att Ryfors har aldrig varit i den här sitsen att komma liksom till en säsong med de här förväntningarna på sig. Han vet om det att jag är en spelare som förväntas ligga i topp. Jag förväntas dra det här laget. Jag förväntas göra mest poäng. Det är en ny situation att anpassa sig till. Nu är det inte så att laget står och faller med att han gör de poängen. Men jag tror att han håller på att anpassa sig till en ny roll.
Ja, just det med anpassningen är någonting som jag står och funderar på. För om ni har följt oss, vilket jag hoppas att ni gör i de texter vi har skrivit med Simon också. Och även när vi har pratat med honom i tv-format. Så är det ju så att Simon Ryfors lämnade Rögle och var en spelare. Och kommer tillbaka som en annan spelare. Han lämnade en spelare med inte fullt den pressen som du också var inne på, Daniel.
Men inte också, alls den pressen.
Nej, inte alls den pressen. Jag är för snäll idag. I alla fall så har han ju beskrivit om hur han har behövt bli mer egoistisk borta i AHL. Inte på det personliga planet och det mänskliga planet, men i sitt sätt att spela. Sen ska han tillbaka till SHL, anpassa sig till det spel som han kunde tidigare. Mm. Och vara mer av en kollektivist än en egoist på isen. Det kanske inte är helt enkelt alla gånger att hitta den perfekta kombinationen här av två spelstilar som är inte helt olika spelstilar men två olika sätt att anamma hockeyn på.
Nej, det är mycket möjligt att han behöver lite tid och rent krasst är det ju inte nu Rögle behöver bli ledda av Ryfors. Han i ett lag med så mycket offensiv kraft så kan han ju faktiskt få en inkörningsperiod här utan att laget går under. Det hade varit annat att vara i exempelvis Oskarshamn eller HV som lag som sladdar. Där kan ju detta bli snabbt ett problem för de måste ha bärhjälp här och nu. Rögle behöver ju faktiskt inte det. Han är inte någon belastning för laget men... Nej, men han behöver nog lite tid och hitta liksom rätt i den här kostymen.
Och han hittade ju rätt på försäsongen flera gånger så att allting såg ut att ja, men det här kommer att bli en inte smärtfri resa. Men han har hittat tillbaka från start. Men vi vet ju också att försäsong och tävlingssäsong det är två olika saker.
Ja, jag tycker man kan se att han jagar ju någonting just nu. Det flyter ju inte helt smärtfritt för honom. Jag tycker man kan se att han försöker liksom jobba sig in i det hårda jobbet. Liksom. Han försöker vara fysisk, han fullföljer och han försöker liksom göra det fullt ut den dagen när man är, tycker att liksom Abols har ett annat lugn till exempel, om man får ta en centerjämförelse, att han ser liksom ut och än så länge liksom lita mer på sitt eget liksom. Jag tycker att det ser ut som att Ryfors mer letar efter någonting än vad Abols gör, för att ta en jämförelse.
Vilket han inte är ensam om i laget för övrigt.
Nej, så är det. Ska vi ta en spaning till? Preben, han tackar för en bra podd, men han ställer sig frågan om målvakterna. Ska vi verkligen alternera som vi gör nu och förra säsongen? Känns som det skadar mer än gör nytta. Alltså expert Hjelm.
Den här är inte så enkel att svara på. Jag skulle kunna säga, ja men du har helt rätt Preben. Samtidigt så har också Rögle valt en strategi när man har satt målvaktsparen ett par säsonger, där man inte ser någon som en 90-10 målvakt som står 90% av matcherna, och sen en backup, en tydlig backup, utan man har ju den här säsongen värmar man Peter Kvartsa, ja men då kan man inte ta in honom utifrån hans bakgrund med att ja men du får stå var fjärde match. Det funkar inte riktigt. Då har man har ju någonstans valt den strategin från början att alternera. Det är så jag tänker.
Nu tycker jag dock att sista tiden här, man hattar lite fram och tillbaka i upptakten. Rifalk släppte 3 i Göteborg, utbytt. Sen blev Luleå hemma, då var det Rifalk i målet. Sen var det match 2 dagar senare, då stod Rifalk kvar. Så nu någonstans har väl han startat 3 matcher i rad, Rifalk. Om det är ett trendbrott, det återstår att se. Jag skulle ju tro att Rögle vill ha Rifalk i målet i Karlstad på lördag. Så det blir intressant att se om man släpper in Kvartsa, annars börjar det bli långt mellan hans insatser.
Varför tror du att de vill ha Rifalk mot Färjestad?
Nej, men det är ju den tuffaste utmaningen så här långt. Rifalk vet man... Har man vetat hela tiden exakt vad man kan få av, även om hans start var lite... han förlorade sina 3 första matcher, så han har ju satt ner foten den här förra veckan och verkligen... Han var ju jättebra mot Luleå och sen var ju Rögle så överlägsna mot Oskarshamn, så där behöver man kanske inte hans storspel för att vinna. Men, nej, men jag tror att de vill ha Rifalk i mål på lördag.
I så fall, om du spanar rätt där, vilket du faktiskt brukar göra, det ska sägas, utan att det handlar om att skrubba dig på ryggen. Men du brukar ligga rätt i dina spaningar. Så om Rifalk står mot Färjestad, då skulle jag gissa på att Kvartsa faktiskt står mot HV71, av den anledningen att det blir för långt mellan hans matcher annars.
Motsatsen till mitt försvar ska jag säga att det svåraste jag vet är att läsa målvakter. Mycket lättare att läsa kedjor och backbar. Jag tycker att det är mycket svårare att läsa hur de tänker med målvaktssidan. Ska vi ta en fråga till?
Kör!
GV for Life skriver: inledningen av säsongen har bjudit på blandade prestationer. Däremot har produktion och effektivitet varit ett problem, både för förväntade stjärnor som Ryfors och Tambellini, men egentligen för hela laget. Kan det verkligen förklaras enbart av individuella svackor? Eller är det så att spelsystemet kväver kreativiteten? Eller är det att vi saknar tillräckligt spelskickliga backar för att snabbt vända och med hjälp av centra attackera? Kan sakna gamla Rögle med fart genom mittzon?
Innan vi resonerar kring det så kan vi väl dra en lista på hur målproduktionen faktiskt ser ut. Abols 4, och sen är det ju ett gäng spelare som gjort 2 mål. Det är backarna Kapla och Engström. Sen är det några framåt också då, som Ferguson, Bengtsson, Saar och Sandin. Och sen Adam Tambellini gjort 1 mål. På 0 mål står Riley Sheen, Simon Ryfors, Dennis Everberg, som ju inte spelat så mycket än ska sägas. Thomas Gregoire, ja han är back men ska ändå nämnas i sammanhanget. Och Sundsvik. Så utifrån det kan vi väl resonera eventuella svar på frågan.
Min felsökning hamnar kanske inte på att spelsystemet skulle vara någon slags problem här, snarare tvärtom egentligen. Även om det inte sitter fullt ut, så är väl ändå, det är ju ett mer kreativt sätt att spela. Det är ett sätt att i större utsträckning komma flygande genom och med större liksom riskhalt liksom söka center i mitten till exempel, än att liksom spela låg risk längs sargerna. Så spelsystemet skulle jag inte säga är något slags problem i det sammanhanget. Jag tycker ju snarare att Rögle har skapat väldigt mycket chanser. Oskarshamns matchen i lördags är ju egentligen en ganska bra temp på hur det sett ut. Otroligt mycket chanser som Rögle än så länge måste skapa för att göra mål. Alltså den här effektiviteten går ju att ha synpunkter på. Det går inte att bränna så här mycket chanser som de gör just nu. Och det är så är det liksom rakt igenom. Att Sundsvik till exempel står på noll mål. Kien står på noll mål. De har bränt kopiöst med chanser.
Och att Adam Tambellin står på ett mål. Alltså bara mot Oskarshamn. Nej, men det är någonting. Om vi ska gå vidare. Där.
Det kommer en fråga på den temat.
Väntar vi med det. Men nej, visst är det så. Effektiviteten har ju varit alldeles för låg. Och vad det beror på. Jag vet inte om man kan förklara det med att ibland går det troll i grejerna. Eller om det är... Man ska också ha klart för sig att det finns andra lag. Det finns andra spelare i andra lag som är bra. Både på att försvara sig och målvakter att hålla tätt och vara stora. Så det handlar inte bara om Rögles ineffektivitet. Utan det brukar vara en kombination av olika saker. Men visst, vissa saker är svåra att förstå.
Jo, men så är det. Men man kan väl också säga att det har inte saknats målchanser i de här matcherna. De spelar sig till jättemycket chanser. Och de har spelare som har bevisat sig för att kunna vara behärskade där med att få pucken över mållinjen. Så att de har hamnat i någon slags trall just nu där det bränns otroligt mycket. Och den borde ju gå att bryta, kan man tycka. Får jag ta en till?
Ja.
Mattias Bergensjö tackar också för en bra podd. Veckans behållning för ett frustrerat Rögle-fan. Jag trodde det var någonting med laget. Men vi som är veckans behållning.
Ja, då tackar vi så mycket för det.
Mäktigt.
Absolut.
Hans frustration ligger i inställningen på bortaplan. Hur kan det vara sån skillnad i agerandet hemma? Helt omöjligt att det endast består av stödet från läktaren. Eller? Det är ett ämne som vi har varit och petat en hel del på. Men det sista man kan säga där är ju att i vissa säsonger har ju hemmaspelet... varit jobbigt. Det kan vara jobbigt också att prestera hemma. Att det kan bli nästan en belastning. Men det kan man ju slå fast så långt att laget ser väldigt harmoniskt ut på hemmaplan. Trivs att spela hemma. Det är helt uppenbart att de växer av stödet och att det inte finns något jobbigt med det. Linus Johansson frågar: hur länge tror ni att man ger Gregoire förtroende? Han värvades ju trots allt in som en potentiell första back som skulle hålla i ett av PP. Han spelar inte PP alls nu. Vi kan börja med den. Sen säger han Bischel till AHL. Finns det någon spaning där?
Ja.
Vad tror du om Gregoire?
Vad tror jag om Gregoire? Ja, först och främst så inte bara tror jag utan vet jag att jag håller på att färdigställa en text med Thomas Gregoire som kommer till er under tisdagsmorgonen.
Torsdagsmorgonen till och med.
Ja, det är ju, ja just det. Det är faktiskt onsdag idag.
Om du inte ska resa bakåt i tiden, men om ni lyssnar.
Det är ju så. Jag var ledig igår och sned på almanackan. Tänkte att det var söndag, måndag. Nej, det är faktiskt onsdag idag. Så på torsdagsmorgonen kommer den.
Mm. Jag tror väl fortfarande att tålamodet för Gregoire med Gregoire är ganska stort. Jag har svårt att tro. Jag fick ju en annan känsla kring Brandon Davison. Nu är han skadad, men där hackade det ju på ett annat sätt, kändes det som. Gregoire är ju fortfarande i sin anpassningsperiod till SHL. Som de flesta andra så kan man ju notera att det går inte strålande så långt. Han är inte med i powerplay. Det ser lite långsamt ut, de jobbar med det. Ser man på träningar, försöker få in honom och få honom att funka i ett snabbare spel. Det finns ju andra i laget, exempelvis Michael Kapla, som inte är någon raket på skridskorna, men han kompenserar det med stor liksom, spelintelligens och timing i allt. Där tycker jag ju än så länge att Gregoire ger ett mycket mer stressat intryck. Man ser att han också letar efter någonting och att en liten kamp för att hitta någonting.
2 assister så här långt på 8 matcher. Blev bänkad i matchen mot Frölunda dessutom. Ja, vi får väl ge det där lite tid. Det finns ju runt om i landet så har man kunnat läsa någonstans om att man så här långt utser honom som en av flopparna. Men det är ju lite tidigt än att gå så hårt på det. Men helt klart så finns det stort frågetecken kring honom. Det tycker man kan säga.
Så kan man säga. Det har funnits ett frågetecken och det består än så länge. När det gäller Liam Bischel kan jag bjuda dig på en liten uppdatering. Han har ju gått ganska bra på Dallas training camp, vad jag förstår. Han klarade den första katten 2 oktober. Då var de 11 backar kvar. 7 oktober rök en back till. Då var de 10 backar kvar. 8 oktober häromdagen så kuttade de truppen med 9 spelare. Och då var de 8 backar kvar. Och då var det 2 till som rök, däribland Liam Bischel. Som då skickad till Texas Stars. Som har AHL-premiär på fredag, om jag ser rätt, mot Tucson Roadrunners.
Oj! Ja, den hade jag inte koll på.
Men så, jag vet inte, detta är en grov gissning. Men känslan är ju att han har gjort en stark försäsong. Stark camp. Att han är kvar till sista liksom kutten tyder ju på att de vill hålla honom nära Dallas och nära NHL. Ett återbud eller en skada så är det kanske han som är uppe. Så att, om man ska drista sig till en vild gissning så kanske det har gått lite för bra på försäsongen på campen för Rögles del. Att, det hade kanske gynnat dem om han hade kuttats tidigare och att typ Dallas har känt att man här är nog 3-4 backar som är före honom. Vi kan skicka honom ett år till Sverige och gå i skola. Men, så det återstår väl att se. Detta är ju bara rena gissningar. Men tanken är väl att han ska inleda säsongen i AHL i alla fall.
Ja, då fick du och ni svar på det. Får väl se vad som händer där helt enkelt. Om det sker något framöver.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Niklas P skriver, inga kluriga frågor kanske, men en påminnelse till de missnöjda supportrarna. För exakt 19 år sedan lyckades Rögle med nöd och näppe och hemmabesegra Skövde IK 4-2 inför 2372 åskådare. Glöm aldrig bort var vi kom ifrån och var vi faktiskt är idag. Målskyttar Byron Richie, Björn Lindén, Daniel Wågström, Patrik Tano.
Jag gissar att du kommer ihåg det där väldigt väl.
Ja, men det gör jag faktiskt. Det är väldigt väl. Jag skulle inte kunna livea matchen på en teaterscen, men nog minns jag Byron Richie och nog minns jag alla de spelarna i det laget.
Vad sa du? 19 år? 19 år sedan?
Ja, det var ju NHL-lockout då.
Det händer mycket på 19 år, men 19 år går också fort. Så det är en otrolig resa Rögle har gjort.
Verkligen. 2 spaningar till som innehåller lite nyhetsrelaterad information, så vi kan ta dem också. Rögle BK for Life fråga. Vad är oddsen på att Lukas Ekeståhl Jonsson hamnar i Rögle denna säsongen? Det är din du vill gamla favorit.
Du vill ha en som dansade fram på skridskorna. Det Exakt. Finns ju en dansant nu i Adam Engström. Det hade varit trevligt med 2 som dansar tango. Men,
det är ett romantik på en hög nivå.
För er som har lyssnat tidigare vet vad Daniel refererar till.
Hade du klarat den typen av romantik?
Ja, det hade ju varit kärlek deluxe det.
Jag vill bara kort stoppa in informationen att det har kommit information i veckan här om att Lukas Ekeståhl Jonsson som lämnade Rögle för Klåten är lite ute i kylan där i Schweiz. Han har 8 backar före sig i Klåten och enligt tidningen Blick så kan han vara på väg bort. Och connection med Rögle blev såklart eftersom man var här och det gick ganska bra. Har man stadig leverantör till Tambellin i powerplay inte minst.
Det samspelet var ju ruggigt bra och effektivt. Men om man tittar på backuppsättningen nu då. Michael Kapla spelar i powerplay, leder Rögles interna poängliga. Adam Engström går från, som vi säger klyschigt, klarhet till klarhet och är väl superklar just nu. Även om han gör sina misstag och har sina defensiva brister fortfarande så det är två spelare som leder powerplay. Du har Thomas Gregoire som vill in i powerplay igen och säkerligen räknar med att spela powerplay igen. Då har du tre powerplaybackar, tre backar som också då är offensivt lagda. Finns det plats för Lukas Ekestål Jonsson? Jag är inte så säker på det. Den kategorin.
Nej, jag tror inte att det är en spelare som Rögle skulle tömma börsen för i det här läget. Han var uppskattad på vissa sätt, men jag fick också uppfattningen att det kändes som att de tyckte att han hade brister i det defensiva till exempel. Och jag tror i den mån Rögle vill förstärka en backsida så är det, måste det ju vara med en typ 1-2. Han ska in en riktig i spets. Bredd behövs inte. Och det känns som att utan att ha följt Lukas Ekestål Jonsson de senaste åren så känns det ju som en back som går in i liksom mellansegmentet på en backsida i Rögle. Jag tror inte att han hamnar här.
Nej, då har vi två som tror samma sak där.
Många intressanta
frågor. Det är kul. Det är jätteroligt. Man får tänka till lite på ett annat sätt.
Langenbrunner frågar, är Leon Bristedt en tänkbar ersättare till Tambellini? Och då ska sägas att jag tror det var Expressen som gick ut med uppgifter att Rögle ska tydligen ha kommunicerat till omvärlden via agenter och annat att de inte är beredda att sträcka sig i någon slags budgivning om Adam Tambellini vars kontrakt går ut efter denna säsongen. Och mot bakgrund av hur han har startat denna säsongen så är det kanske inte låter ganska logiskt. Han närmar väl sig liksom de 30 att de kanske snarare för att stretcha en budgivning låter honom löpa efter 4 säsonger är det väl. Och då ska jag bara säga att Leon Bristedt som gjorde 19 poäng på 42 matcher för säsongen och hade det tufft har startat bättre denna säsongen. Han har gjort 7 poäng, 3 plus 4 på de första 7 matcherna. Men huruvida han är jag tror säkert att det är högt upp på Chris Abbotts önskelista. Bristedt har kvar sitt hus i Ängelholm. Bofa alltså liksom är rotad här så att han vill tillbaka hitåt en dag, det tror jag, men det är fina pengar i Schweiz och karriärerna är korta så att det är nog mycket många små pusselbitar som ska falla på plats om det ska bli så.
Det var, för du sa det att vi skulle komma tillbaka till Adam Tambellini, det var den frågan.
Ja, eller? Men du kan få koppla på då.
Ja, först då tanken är ju inte helt dum. Adam Tambellini är inte i sitt bästa jag just nu. Han har ett utgående kontrakt. Leon Bristedt har det ju pratats om att han ska återvända eller när han ska återvända och kommer han tillbaka till den här säsongen eller kommer han tillbaka till nästa säsong. Och om det är så att Leon Bristedt känner att han är färdig efter 2 säsonger nere i Schweiz. Och känner kanske också att ja, men jag behöver inte mer pengar än så här. Inte vet jag, jag tror inte det är det som styr honom heller. Men ja, hur eller hur så är det goda pengar. Då är det kanske inte helt ologiskt med att vi släpper Tambellini och vi värvar tillbaka Bristedt. Helt omöjligt ser det faktiskt inte. Det måste jag säga. Det beror lite grann på var Bristedt står någonstans.
Ja, det är förmodligen det som styr alltihopa. Men att i det fallet jag är helt övertygad om att Rögle skulle stretcha sig i en budgivning att där skulle de öppna börsen, tömma börsen för att få hem honom. Det tror jag.
Sen då fortsättningsvis med Adam Tambellini. Det där är en något av en gåta just nu. Att han är en av de som kämpar med saker och ting, det är uppenbart. Och egentligen, även om han gjorde många poäng i fjol, förra säsongen, så var han ju inte alltid så där synlig i matcherna. Och han hade också en skada han drogs med. Jag har ingen aning. Jag antar att den är han helt kvitt sedan lång tid tillbaka. Och i så fall så är det mer en fråga om, får vi se Adam Tambellini igen på den absoluta toppen han har varit under lång tid i Rögle? Det har ju ingen svaret på. Jag är inte så säker på, för jag tycker att det är någonting som han har. Jag vet inte om man kan säga att man tappar någonting, för har man målinstinkt så har man. Men det är någonting i avsluten. Det kanske bara handlar om självförtroende. Det är inte så distinkt och det är inte så självklart som det har varit tidigare säsonger. Eller så handlar det om att andra lag har lärt sig hans spelstil. Är någon tiondel snabbare i förflyttningen som målvakt? Är någon decimeter närmare honom när Tambellini ska avlossa skottet? Det är säkert en kombination det här också. Men det är, jag kommer inte ifrån att det känns inte som att Tambellini är där riktigt. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Min enda spaning på det temat är att förra säsongen så spelar ju Tambellini på en inte sin bästa position. Han fick ju ofta spela center. Och vi tyckte att det såg lite hackigt ut i det rent spelmässiga. Han hade ju en plus minus statistik som faktiskt var en av de absolut sämsta i hela SHL. Då hade han kanske inte förutsättningarna att producera poäng, men gjorde det ändå. Produktionsmässigt var det hans bästa säsong. Fantastiska siffror på bordet. Den här säsongen så har han ju egentligen alla förutsättningar att prestera. Han spelar ihop med Rodrigo Arbols som är en av SHLs bästa centrar just nu. Anton Bengtsson på andra kanten. På pappret är det ju en topp-topp-kedja. Där borde han verkligen ha alla möjligheter. Och han har en position i powerplay också, i den ena powerplay-uppställningen. Så att inte produktionen kommer igång nu, det är ju mer förvånande tycker jag. Det är mina 5 cent på Tambellini-spåret.
Och som sagt, han är ju en av dem, eller hans ineffektivitet är ju en av förklaringarna till att den totala effektiviteten inte varit större i Rögle. Men han är ju inte ensam. Vi kan förvänta oss mer av definitivt av Simon Ryfors som jag har pratat om, av Daniel Saar, Riley Sheen som är tänkt att vara målskytt, har ju inte gjort mål. Dennis Evert kommer att göra mål. Han har ändå varit bra i de matcherna han har spelat. Absolut. Thomas Gregoire, om han kommer igång. Albin Sundsvik. Linus Sandin kommer att göra fler mål. Alltså det finns ju så mycket kraft i det här laget framåt. Och det är så många som samtidigt har problem med sin effektivitet. När och om det lossnar för alla, då kommer ju Rögle blir mer av den här maskinen där vi har sett. Men det är ju då frågan om de kommer att komma dit. Och det vet inte jag.
Ja, men Tambellini är väl en tydlig markör på det här effektivitetsproblemet. Man har bränt otroligt mycket chanser bara mot Oskarshamn i lördags. Man kan ju se på honom att han vill ha det där målet och ett par otroliga räddningar av krus. Han skjuter mot tomt mål i slutet, den går utanför. Han har inte riktigt edgen just nu vad gäller produktionen. Men om man har honom i det facket att förutsättningarna finns men det lossnar ändå inte riktigt, så bara för att ta ett sidospår, det här har inte med någon läsarfråga att göra, men jag tycker att Riley Sheen är intressant ur en lite annan aspekt, för han har inte riktigt förutsättningarna just nu. Han är lite grann nedpetad, han spelar en fjärde kedja där jag själv har sagt att han inte kan vara, att han inte passar in egenskapsmässigt. På sikt gör han kanske inte det, men jag måste ju samtidigt lyfta honom på andra hållet. Jag tycker att han har tagit den utmaningen på faktiskt bästa sätt. Han har ju fått, vad som är hönan och ägget vet jag inte, men Linus Sjödin har sett starkare ut de här sista 2, tror jag, när han har spelat center. Den kedjan har skapat mycket, Kinn ligger bakom mycket. Jag tycker fortfarande att han ser ut att ha intressanta egenskaper. De tror uppenbarligen mycket på honom i powerplay. Det är han som ska bära in puck i ganska stor utsträckning. Så det är också en intressant spelare att ha lite följ på. Han skapar mycket, han bränner egna chanser, han dykar för andra. Jag tycker en sån min spaning här är att han har tagit liksom den petningen på ett bra sätt. Det har sett ganska bra ut i den här fjärdekedjan.
Sen om det kommer att bli en målskytt av rang i SHL, där är i alla fall jag mer tveksam. Jag är inte så säker på det. Återstår också att se. Är det ännu fler?
Nej, men jag tror vi kan väl stänga där för denna veckan och så hakar vi på nästa vecka. Jag ska bara lägga till en spaning om Rögles damlag som ju spelar sina, har gått in i seriespel för första gången den här hösten, och det har säkert de flesta koll på. Men de har börjat med 4 raka serier. Full pott, möter Röda och vore hemma på fredag, och vi gjorde en intervju med Saga Tunnell Nissas som har raketstartat. Hon kan ju gå ner till omklädningsrummet och berätta för Tamblini och company hur man sätter pucken i mål. För hon har gjort 9 mål och 3 assist på de 4 första matcherna. Starka papper.
Du, det kan man lugnt säga. Är det ännu fler spaningar?
Nej.
Nej, då är det alltså så att...
Vi har träningsrapport kvar. Vi har ju vänt på kuttingen helt i det här avsnittet.
Precis.
Är du förvirrad? Eller vad sa du, Hjelm? Eller Linus?
Ja.
Han står bara i sin yoga-position och ser harmonisk ut. Ja. Vi låter honom stå kvar där, va?
Ja, det gör vi. Det gör vi. Jag känner mig förvirrad. Jag kan knappt hålla koll på det fast jag har skrivit upp det på mitt papper och struktur och sådär. Men det hjälper ju inte mig så mycket någon gång i livet egentligen. Hur som helst, träningsrapporten, och det är alltså inför HV71 borta på torsdagskvällen. Nu blev det väl rätt i alla fall, hoppas jag.
Jajamän, du är ett under av organisation.
Ja, och HV71 är alltså näst sist i tabellen, har tagit 7 poäng på 8 matcher. Och de poängen har alltså kommit på hemmaplan via 2 segrar och en förlust efter straffar. Det ger alltså 7 poäng, och sen har man en nolla dessutom. Så har det sett ut för HV71. HV71 som hade det blytungt nästan hela säsongen i fjol. De hade en raketavslutning, skulle värva sig till en bättre värvningsstrategi kanske och lyfta nu, men än så länge är det trögt för HV71, det forna storlaget.
Mm. De är väl i någon slags etableringsfas som går...
Det känns så konstigt att lyssna till det. HV71 är i någon slags etableringsfas i SHL. Men de var ju nykomlingar i fjol efter att ha varit nere i Allsvenskan ett år.
Jo, man ser också att de har resurser, de har pengarna. Det är mycket namn och mycket tunga värvningar och så. Men det är häftigt att se med andra som spelar på andra med mod. Och de dansar fram med ganska mycket... Av spelarna som var kvar från Allsvenskan och försöker bygga på något slags eget. Det är inte bara att lassa namn. Liksom. Det är mycket annat som avgör.
Det är mycket så kallad kemi som ska fungera.
Precis. Vad har vi att berätta från träningen idag då?
Ja, det man kunde se var ju att det såg ut som ett lag som var identiskt mot Oskarshamn, och inte så konstigt med tanke på att det var typ ett lag på planen, och Rögle hade kunnat göra 10 mål i den matchen, ledde väl skottstatistiken. Vad sa jag där när vi satt och tittade? Var det 35-12 efter 2 perioder eller något sånt?
Nej, jag tror det.
Ja, det var smått galna siffror. Vad mer? Ja, Brandon Davidson saknas ju, det har vi ju rapporterat om redan.
Det är två spelare på skadelistan, båda är backar. Brandon Davidson borta 7 veckor. Allan Lesund har väl inte kommunicerat som tid, men det ser ju ut som att det är också snarare längre än en kortare konvalescens där. Så att det är fortfarande så att Johannes Johannesen är utanför de 6 startande backarna, och att Felix Nilsson är kvar som extra forward. I övrigt samma lag ser ut som spelade mot Oskarshamn i lördags.
Vad kan vi berätta mer då? Jo, det tränades en del på powerplay.
Gjorde det.
Och sen,
samma powerplay-uppställningar också.
Japp. Sen så körde man den här... Vad kallar det man? Man flyttar målburen och kör små målspel. Men,
2 mot 2 i en cirkel kan man väl säga. Man kan väl rapportera att Dennis Everberg har lagt sitt helvisir och spelar numera i ett ordinärt visir.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Bilia-Tech hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Vi ska väl också, innan vi stänger helt för den här eftermiddagen, bara kommentera det faktum att Michael Kapla och Brady Ferguson förlängt sina kontrakt med ett år. Och två spelare som verkligen både anpassat sig, hittat rätt och utvecklats framåt under sin tid i Rögle.
Verkligen. Jag har själv intervjuat Michael Kapla i en trevlig person att prata med.
Han är ju en underbar människa. Och
bara, inte för att han är, bara för att han är trevlig, men han är en reflekterande människa. Och sådana är ju alltid extra roligt att intervjua.
Men två ganska självklara förlängningar utifrån Rögles perspektiv skulle jag gissa. Och Chris Abbotts perspektiv som är sportchef och håller i de där kontraktsförhandlingarna.
Jo, men det är ju två spelare med utgående kontrakt och garanterat två spelare de vill ha med sig in i nästa säsong. Båda är 29 år. Logiska förlängningar. Kanske inga sådana situationer man vill ha bortåt jul. Liksom, vad händer nu? Ska Kapla, ska han liksom spela ut sitt kontrakt och börja flirta med andra klubbar? Det är en sån situation som man nog gärna vill undvika, så att, jag tycker att det är två ganska logiska förlängningar och kloka förlängningar också. Det är ju uppskattade människor som helt säkert kommer att spela en viktig roll även nästa säsong. Lite kul också att Michael Kapla berättade att han skrev på detta kontraktet i somras och nästan hade glömt bort det, och sen blev han glad igen för att nu fick han berätta det för folk. Men lite Chris Abbottskt att signa kontraktet, tiga som muren, och sen poppade upp en onsdag i oktober istället. Apropå att gå sin egen väg.
Ja, och ingen hade lyckats fiska fram det innan heller.
Nej.
Men för avslutningsvis då, för alla er som tycker att vad är det med Rögle? Kan de inte släppa på bromsen? Ja, men det har de gjort lite grann här nu. Definitivt mot Oskarshamn och mot matchen innan mot Luleå efter fiaskot mot Frölunda. Men ändå, om det finns så här, vad står Rögle? Vad händer? Hur blir det? Vad blir det av den här säsongen? Så ska jag bara nämna det att trots allt, Rögle har tagit 13 poäng på 8 matcher. Ja, det är ju kanske inte vad man är van vid. 13 av 24 poäng. Leder ju Färjestad. Men det som är intressant är att tvåan Örebro har 16 poäng. Så det är faktiskt bara 3 poäng upp till andra platsen för Rögle. Hur eller hur, och efter alla omständigheter. Det kanske man ska ha med sig ändå.
Det ska man ha med sig. Att det det är liksom känslor och känslan och någon slags vibb över hur det går. Den kan förändras ganska snabbt. Ett par segrar så är det annat ljud i skällan.
Men absolut, bortamatch mot Färjestad. Det är en värdemätare om något.
Intressant. Vi får väl... men det ska bli superspännande att se hur de här två bortamatcherna ser ut.
Och de kommer vi att avhandla på något sätt, mer eller mindre, när vi är tillbaka nästa vecka.
Absolut. Jag ska själv studera Färjestad-matchen på lördag och tänkte skriva krönika om den. Och det är fullt ös som gäller.
Och som alltid, vi tackar er för er uppmärksamhet, att ni tagit er tid i närmare en timme med oss igen. Mm. Och önskar er ett underbart liv fram till nästa hockeymatch.
Du ska inte uppmana folk att gå ut och plaska i vattenpölar.
Jo, det är underbart väder för det idag dessutom. Så ut, ta på er gummistövlarna här nu. Eller skit i det. Bara ut och kötta ner och gegga ner er. Och sen in med grejerna i tvättmaskinen. Det är en underbar känsla.
Gärna med det. Jag har inget att tillägga. Jag tror vi klarar det här faktiskt.
Ja. Hej på er!